Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Välkomna till den näst sista lille lördag.
Ja, 10 år med podd.
Det... Tioårskriget.
Ja, alltså jag tänker ju att en podd kanske inte behöver bli myndig innan den får liksom flytta hemifrån. Utan en podd kanske kan vara 10 år för att få... Ja, springa iväg och liksom så här, klara sig själv. Att vi känner att det är ju ni lyssnare som har gjort den här podden. Att Lille Lördag får liksom leva vidare via er, helt enkelt. Tiggande att fortsätta. Så att tyvärr, kära ni, och ni har inte heller varit så supersugna på att prenumerera. Så att det går liksom inte att fortsätta. Tyvärr.
Nej.
Jag försöker.
Kan man jämföra med att man så här, börjar ligga med en kille och så ser precis sig. Men nu måste du ha kondom.
Exakt.
Annars får inte du ligga med mig. Ja.
Det var en otroligt bra liknelse. Många kan känna igen sig i den.
Många kvinnor.
När jag tänker på en podd.
Och jag tänker tydligen på ett ligg.
Nej, och man ska inte glömma bort att det tar, som vi har sagt flera gånger, det tar tid att göra podd. Och vi vill göra bra kvalitativa poddar. Och det var i Sverige ingen som har lust att betala för det kalaset. Så det är ett otroligt sentimentalt, tråkigt och krasst beslut. Men så här är det. Vi kan faktiskt inte fortsätta längre.
Nej, men det är ju lite, det är lite härdsmälta ute i poddvärlden lately. Det har liksom blivit överhettat och liksom i viss mån utkonkurrerat, även om det fortfarande är liksom en stor vad ska man säga, industri, så har ju ändå liksom. Ja, det är inte som det var.
Nej, men det är lite, och istället för att jämföra med kondom skulle jag säga att det är väl lite mer som att i början var det ett gäng glada personer som spelade paddel. Och sen så plötsligt kom en paddelboom och det byggdes sinnessjukt mycket paddelhallar under pandemin som sen alla började konka. Och nu någonstans har paddel, liksom världen, hittat sitt system igen. Nu finns det tillräckligt många hallar och personer som spelar för att det ska vara... legit. Och det, vi är nog just nu i någon form av så här paddelhall som börjar konka situation. Det betyder att så här, tiden kanske förändras på sikt och det kanske kommer finnas tillräckligt många poddar och sponsorer som vill leka med varandra. Men när det finns för stort utbud och för lite efterfrågan, då blir det så här. Så är det ju.
Mm. Och det känns lite som att de poddarna som ändå sticker ut taken lite och inte smeker så himla mycket medhårs är de som har rykt lite först faktiskt.
Ja, och det kanske handlar lite om det vi bland annat ska prata om idag, den här liksom Uber-tiden vi lever i. Man vill ha en medhårsstrykning, för allt annat är liksom inte intressant på något sätt. Det är lite stressande. Nej. Att... ja, kanske inte alltid hålla med varandra. Alla vill bara hålla med varandra. Alla vill bara ha det bra. Och det är väl så det ska vara, tänker jag, idag. För att...
Jo men det handlar väl också väldigt mycket om så här, den tid vi lever i just nu. Att så här, ingen orkar med mer, liksom, ingen orkar bli ifrågasatt eller orkar med liksom, den tiden man har att ha lite roligt. Då vill man bara att det ska vara liksom, skratt och ballonger och kalas typ. Och pruttkuddar, eller jag vet inte.
Nej, men jag har ingen aning. Jag tänker bara att det hänger ihop med liksom, den här eran utav ett mindre krav på sin omvärld på alla sätt. Jag åkte nämligen Uber här för ett tag sedan, vilket jag gör relativt ofta. Det är det jag använder nu för tiden tyvärr när jag åker taxi. Jag tar inte en dyr taxi om jag inte ska typ till Arlanda med en chaufför som kommer öppna dörren och lägger in väskan där bak. För att jag känner att det kanske inte är värt 250 spänn att ta sig från Östermalm till Söder eller tvärtom. Utan jag vill helst bara betala 100 spänn. Men i det här 100 kronors paketet då, så kan ju inte jag heller bli irriterad på chauffören ifall han sitter och pratar i telefon med halva liksom bekantskapskretsen. Kanske väljer en sämre väg än vad en liksom duktig utbildad taxichaufför hade gjort, som inte behöver åka med hjälp av GPS. För att det är ju den världen jag har valt. Alltså det är den världen jag har skapat som jag tyckte att tiden var värd. Jag tyckte inte att distansen var värd mer än 100 spänn. Och då kan jag inte heller förvänta mig någon typ av extra service. Eller någonting extra överhuvudtaget. Och jag tycker, när jag satt där i baksätet och ändå var irriterad och i grunden mest irriterad på mitt eget rätt dåliga beslut där och då i situationen, så slog det mig att hela samtiden har liksom blivit någon form av Uber-rating. Till och med en rätt dålig service får en femma i betyg utav mig, för att jag orkar inte ens tänka tanken på att jag skulle ge ett annat betyg, för jag kom ju ändå fram. Jag kräver inte mer av min samtid. Och det var lite där som jag upplever att liksom hela samhället har på något sätt blivit... Det som var 3.0 när jag var yngre, det är 5.0 idag. Precis som vi säger, fantastiskt. För någonting bara är egentligen en jävligt svag 3, så är det fantastiskt. Och att liksom, det är en beigehet här ute som är så svårgreppbar. Så att vi skiter i det. Det är lika bra att bara slänga iväg en femma. För det som är grejen är att då ger han en femma tillbaka. Det betyder att jag blir också en bättre person ifall jag ger bra. Men i slutändan så är vi båda två jävla medelmåttor.
Jag är beredd att skriva under, men jag tror att det här genomsyrar allting. Att vi hade några glada 10, 15, 20 år där vi kunde åka till Thailand och åka charter för en femma och en fimp. Liksom, vi kunde leva la vida loca.
La belle époque.
Direkta pengar. Ja, la belle époque. Och nu ska vi börja betala och då vill vi inte det. Och då är det så här, ja, men missionären kanske inte var så tokigt ändå. Ja, man får ju sin orgasm och sen kan man ju liksom käka fredagstacos. Det känns som att vi liksom har givit upp lite. För att jag har ju gjort en liten tvärtom strategi där, att jag har liksom valt att åka med taxi i Stockholm och åker väldigt liksom lite taxi som jag har cyklat, men nu är det svårt. Och jag måste säga att de få gånger jag gör det då, jag blir inte ett dugg irriterad på taxichauffören. Vi har så trevligt, han är så gemytlig, påläst, eftersom det är ju inget dussin yrke längre för de som, ja, de som inte har någon stolthet. Alltså, jag fattar ju att det ena leder till att vi sitter alla här som råttor. Det är ju det Uber har skapat. Det, så här, det handlar ju inte ens om medelmåttor. Det handlar om att säga, du skriver förmodligen där femman för att den där tjänsten ska finnas kvar. Och du ska ha
Men jag orkar inte ta konflikten. Och nummer två, jag vill inte få sämre betyg jag för att jag ratar dåligt.
Alla är femmor.
Alla är femmor, bara... fast alla är medelmåttor. Det är det här jag säger.
Ja, och liksom, vi spelar med.
Hela världen är ju mellanmjölk just nu. Vi, liksom, vi har ju nöjt oss med medelmåttor. Alltså det är det som är, förlåt, nu kommer det igen, liksom, body positive. Ja, för att vi orkar inte ta fighten och säga så här, hej, du kanske också dör av fetma-relaterade sjukdomar om du äter så mycket och säger att det är bra, även om din självkänsla är på topp. Det är fantastiskt. Men det kanske inte är bra för dig, för vi orkar inte med fighten, så vi ger bara en fucking tumme upp eller hjärta på social liksom, för att slippa konflikten. Och då får vi liksom den här, vi skapar den här, vad ska jag säga, sörjan, den skyn som ligger högst upp som man så här silar bort för att få den här glansen. Vi fortsätter simma runt i den här sörjan för att vi liksom orkar inte med att sila bort den. Det, vi bara är i det.
Ja, och vet du vad som är liksom kronan på verket, eller vad ska man säga, så här, spiken i kistan för att vi någonsin trodde att vi ville vara något annat än mellanmjölk? Det är ju egentligen, håll i hatten, Jonas Gardells sorti som den galne farbror, när han i en intervju häromdagen gick ut och sa, jag har ingen framtid längre, Mark var min framtid. Jag tänker att så här, det låter ju sorgligt och liksom lite vemodigt och i alla fall liksom
lite pick på min me. Plan.
Ja, verkligen pick me. Och på min planhalva så har ju han då liksom äntligen vågat visa sig vara lite mänsklig och inte tro att han är så jävla mycket över alla andra, vilket man gör när man är ett superkappel. Men sen i slutändan så är ju de flesta, både män och kvinnor, pick me girls.
Men ensam är och, svag, så är det ju liksom.
Ja. Och jag tror att det är det vi inser nu. Det är därför liksom de flesta, man fortsätter vara ihop med den där snubben. För det var tryggt och skönt. Och det var ju så roligt på helgerna. Vi umgås med de som vi har umgåtts med i 45 år. Och det går ju bra. Och nu har vi lite stash också. Ungarna börjar bli stora. Visst har vi det bra, eller? Och det jag menar nu, den här med Jonas Gardells då, liksom, vad ska man säga, uttalande handlade om att han ville vara så jävla annorlunda. Det skulle vara öppen relation och han och Mark och hit och dit. Och sen visade det sig att Mark hade träffat någon annan. Och att det var på riktigt. Och då var liksom då alla de där uttalanden som har gjorts genom åren att säga, vi lever det här bögrumpelivet men vi är ändå superstars. Det var inte värt någonting utan liksom han den snygge vid hans sida. Och att han så lätt då kapitulerade, det gör mig fan förbannad. Men samtidigt säger jag så här, vi måste ju ha några sådana galjonsfigurer. Vi måste ha några som står upp för sina ideal även fast de inte orkar längre. Och jag trodde att Jonas skulle vara en av dem, men det var han inte.
Nej, men det blir också så här, han har levt på och kunna vara sin bullriga, glada jag. För han har ju visat upp sig för Mark. Han har velat vara ball för Mark. Fast det, han
lite
inte har,
tjock och glad och tokig.
Ja, men han har ju liksom inte förstått att Mark har ju stått ut med honom under alla dessa år för att han alltid haft någon annan. Alltså, vi bara har ju många gånger tänkt och tyckt synd om Mark. Att så här, hur står han ut med den där Jonas?
Men är det för att han har velat leva livet med barnen? Eller är det säkert, för att han har velat vara snäll och inte haft hjärta? Vi kan ju bara spekulera, men
jag kan ju uppleva med att Jonas Gardell är ju inte, alltså de få gånger jag har träffat honom, jag är absolut livrädd för honom. Han är ju en av de läskigaste kända personer som finns liksom. Han är iskall och stenhård och så spänner han blicken i en. Alltså, tänk att leva med en sån person, jag skulle alltid vara liksom rädd för den personens ilska etc. När man väl då har byggt upp då för att ta det här kriget, då vet du att det finns inget alternativ. Du kan liksom inte förlora kriget, utan du måste ha så pass mycket liksom armor för att vinna striden. Och det gjorde ju Mark. Och det som liksom blev kvar på det där slagfältet, det var bara en liten, det var inte ens en krigsherre, det var en liten kyckling i rustning. Den såg han liksom inte. Den satt där inne och eka och fick massa röst. Men det fanns ingenting. Det var tom tunna.
Nej, och jag tycker så här, mellanmjölkskänslan, den genomsyrar ju allting. Och jag tänkte att det blev en sån sensation nu i Stjärnorna på slottet. För där har ju alla bara så här stått och typ virkat. Små liksom dukar bredvid varandra. Sen Ola Rapace då gjorde en liten skandal här för några år sedan. Så har det ju varit väldigt gulligt och mumligt och kompisaktigt. Men sen så, nu när Carolina af Ugglas då avslöjade att hon hade haft sex på det kungliga slottet. Ska vi lyssna lite här?
Ja, men jag hade andra faktiskt roliga. Jag gjorde barn på slottet.
Nämen.
Nej. Nej, men jag hade pojkvän där. Så jag gjorde ju såna där saker. Jag menar, folk håller ju på med 1000-metersklubben och allt det där. Och jag menar, det är klart, jag är med i alla klubbar liksom, för det är ju liksom så här busigt så. Och då hade jag ju slottet. Och vi knullade på slottet. Det är aspinsamt. Knulla.
Ja, men vad är det för gäng som är där i år? Alltså det är ju liksom någon form av mellanmjölks-SM.
Ja, och med Mark då, Levengod, som tyckte att det är så tokigt att hon hade det där sexet i slottet. Liksom, det kanske aldrig var några punkrockare.
Nej, det var bara att alla blivit liksom så här, alla har ju liksom på något sätt gett upp, precis som kanske du och jag har gjort liksom.
Mm. Kanske så att ingen har råd längre att vara punkrockare. Liksom, amorteringarna ska betalas då.
Ja, men verkligen. Ja, men så är det ju.
Ja.
Vi har i alla fall sett en form av punkrockeri, och det ska vi vara väldigt glada för. Både du och jag såg ju den här Carl Larsson-dokumentären i tre delar som finns på SVT. Och,
ja, tips från dig, tips från
ja.
Dig. Älskar dina tips. Tipsa om det nu, för de är jättebra som du kommer med varje år.
Gullig. Ja, men varje år släpper jag min best of-lista. Det betyder inte att det är de enda grejerna jag ser, utan jag ser väldigt mycket mer. Men det här är de grejerna som jag tycker tar sig in på listan. Och de kan man se på mitt Instagram bland annat. Men den här tog sig faktiskt inte in på listan, för att jag vet faktiskt inte varför. Men... Nej, den kom så sent in på, jag hade redan gjort klart listan då. Men jag tycker den är otroligt sevärd. Och det handlar då om Carl och Karin Larsson, som är då arketypen för svenskhet, skulle man väl kunna säga.
Mm-mm.
I sitt väldigt liksom osvenska hem på Sundborn.
Som också har blivit nu synonymt med allt vad Sverige är. Jag tycker det är väldigt intressant att se. Att det som vi ser så synonymt med Sverige, det var egentligen influenser från alla andra länder som Karin Larsson hade varit i. Det är så här, där fick vi. Chi fick vi.
Ja, men det är väl otroligt hur liksom ny kultur kan uppstå i myllan utav något annat. Alltså Sverige är ju i grunden liksom rovor och dimma. så att hon kom och satte liksom färg på Sverige och hittade de här som nu är Pharaoh Balls liksom, superfärger, och liksom färgsatte en svensk palett genom dem, är ju otroligt. Men det är så intressant med hennes liksom konstnärskap, hur hon då var en väldigt framgångsrik konstnär men levde liksom i fel tid, då kvinnor i princip aldrig, oavsett hur förmögna man än var och kulturella, skulle kunna gjort en karriär under sin livstid inom konstnärsvärlden. Så hon valde helt enkelt, vad ska man kalla det för, att abdikera genom att gifta sig då med Carl Larsson och låta sitt eget konstnärskap liksom förädlas genom färg och form.
Mm. Det här var också under liksom, de sista skälvande årtiondena under 1800-talet, när också kvinnor som var skådespelare klassades som horor.
Just det.
Så att det är så här, att hon slutade måla är kanske inte så mycket att så här, Carl Larsson var ett äschle som inte ville ha konkurrens, utan handlade väl mer om samtidens krav på kvinnor. Och så mycket som liksom, vad ska man säga, så moderna som de var. Det är därför den här serien är så intressant, tycker jag också. Det är så jäkla lätt att plocka in dem 120, 130, 140 år senare i vår svenska samtid och säga, ja, här skulle de passat in, och hon skulle förmodligen varit någon influencer, och han hade varit någon liksom spännande konstnär som typ hade psykisk ohälsa och du vet, fastnade i någon laddkontroll och hitan och ditan och massa ungar och fram och tillbaka. Alltså så här, det kändes väldigt mycket nu på något sätt.
Ja, och det är väl det som är intressant, att därför blir jag hörde liksom en rätt ordentlig sågning utav det här i Sigge och Alex, och håller faktiskt inte alls med om kritiken. Sen kan man ju tycka att experterna i det här programmet ibland vurmar lite väl mycket och kanske ser lite väl mycket mellan fingrarna. Å andra sidan så tänker jag att man måste ju utgå från det tidsperspektiv det var då. Om vi skulle se på världen generellt historiskt idag, så bara så här, fucking hade de slavar. Lägg av. Alltså my god. Cancel. Alltså, det går ju inte, utan vi måste ju utgå från premissen vad som hände då. Och utifrån den tiden så var de ju otroligt moderna. Även om kvinnan var ju, alltså hela äktenskapets berättigande är ju att kvinnan är ägd av mannen. Det är därför hon får mannens efternamn. Och innan kvinnan får den makens efternamn så ägs hon ju av pappan i princip. Och gården och så vidare.
Så, men det här var ju på en tid när kvinnor inte ens var myndiga, ska vi lägga till. Och Karin Larsson så här, åkte på liksom tågluff med sin polare. Typ så 18 år.
Till Paris och gick konstskolor. Ja. Och, alltså det var otroligt liksom... alltså nyrikt och liksom alltså aristokrati kopplat med liksom kulturell överklass liksom.
Jag skulle verkligen vilja se en serie om Karin Larssons föräldrar och hennes, såg du pappans blick? Det var så här, så helt galen. Och ändå så här, det är lugnt, ingen fara, vi litar på dig. Ja, du ska förlova dig där borta och typ ligga lite med Kalle Larsson, så här, en galen konstnär som ingen uttalas om. Men det blir väl bra.
Det blir väl bra.
Ja, nej, jag tyckte det var fantastiskt. Och så, precis som du sa också, sista avsnittet när det blir så tydligt att Karl Larsson då, liksom, lite på ålders höst, man blev ju inte lika gammal på den här tiden, var så här, nej men nu ska jag verkligen göra det jag brinner för. Jag ska måla
mitt livsverk.
Inte blod. Ja, och jag skiter i vad de andra säger. Jag är så här, jag är en punkrockare. Jag kanske har varit en clown som har målat så här pastellfärger
och vykort.
Ja, men fuck it. Nu är det så här, det här kommer jag göra liksom, om jag så dör på kuppen. Vilket han gjorde. Mm. Och det blir också så tydligt att det handlar så mycket om vilka som gillar en och inte.
Ja, men det är
egentligen inte vad man åstadkommer.
Nej, men man har ingen aning om man kommer vara profet efter sin egen död. Alltså det är ju lite det här. Nej. Och det var ju det som hände med Midvinterblod. Den hängdes ju nästan 100 år efter hans bortgång. Den var ju alltså ett, det konstverk som sitter i taket på Nationalmuseum, ni kan säkert googla på det, Midvinterblod, det var liksom hans livsverk. Allting är i det här. Det är din egna liksom irritationen mot Strindberg, upproret mot fadern, de förlorade barnen. Allt är i det här konstverket om man kan Karl Larssons liv. Ångesten, synden och så vidare. Och det här verket liksom refuserades då av Nationalmuseum som det var beställt av, så att det hängdes aldrig. Och han gick ju in i en djup depression. Han hade ju gått lite in, on and off, in i depressioner under livet. Förmodligen idag med moderna glasögon, så kallat bipolär. Många highs.
Hon hade ju ADHD, det var det första jag tänkte på.
Ja, många highs, många lows. Ja, men det är ju säkert en jättebra match i allt det där. Otroligt, som tur var, otroligt stark kärlek till Karin och hon i honom, även fast han hade älskarinnor och allting som det avslöjades på ålderns höst, så verkade hon...
Du pratar om tyst om i serien. Mycket tyst.
Ja, fast hon nämner det i tredje avsnittet.
Ja,
hon skrev ju, han skrev ju en bok som gavs ut där han bekände alla sina synder, och där avslöjades även de där grejerna. Men det var inte så intressant för resten av Sverige att få reda på, för man ville liksom tro så mycket på den här kärlekssagan. Mm. Och hon verkar oavsett de här älskarinnorna eller inte älskat honom till livs ände.
Verkligen.
Men jag är som sagt, jag tycker den är otroligt sevärd. Och det som var det fina med Midvinterblod, att ungefär då 100 år efter hans död så hängdes den tillbaka på Nationalmuseum där den var beställd. Och i vår tid och vår samtid så var han rätt. Som kanske ansågs vara en medelmåtta på 1800-talet. Mm. Men i vår tid utav medelmåtteri så är han punk.
Mm. Jag älskar Midvinterblod. Jag tycker den är helt otrolig. Den bara säger... sitter som en smäkta. Men det är också roligt när de berättar att Strindberg då, den glade laxen som fick skriva vad han ville hit och dit, det var ingen som direkt gick in. Och liksom, ja, på den tiden fick man ju skriva vad man ville. Det här tyckte ju folk var roligt att säga. Att det var kulturbråk. Det var ju inga små kulturbråk heller, utan det handlade ju liksom om så här, man ville mörda varandra. Karl Larsson ville så här, försökte hitta Strindberg för att han skulle mörda honom för att han hade skrivit att Karin var en ond jävel. Jag tänker så här, men off the record så vet man ju lite andra kulturmänniskor i den här stan som också gör såna grejer. Nej, men den här nationalistiska andan som var väldigt stark i slutet av 1800-talet, den är ju på väg tillbaka såklart av olika anledningar. Och jag kan själv känna när jag går in där på Nationalmuseum och ser den här bizarrt stora målningen som liksom tar över hela taket när man går in. Jag blir ju liksom, jag får ju stå fräs och nationalistiska känslor och jag är stolt för svensk kritik, och då gillar jag inte ens Carl Larsson. Men det kanske ligger i tiden.
Ja, men grejen är ju, Carl Larsson har ju två olika bottnar utav nationalism. Han har ju den här ja, som de pratar om, ta ut liksom innemöblerna ute och ät frukost i trädgården och alla är med och det är bullrigt och det är tofsigt och det är liksom inte perfekta flätor och livet är spontant och härligt. Den typen av pastisch av nationalism, så som vi vill upplevas som nationalister. Sen så det som hände i slutet av hans liv då, innan midvinterblod eller parallellt med, det var ju att han faktiskt blev nationalist. I sin psykiska ohälsa så utvecklades han liksom mörkare tankar om fäderne landet och liksom vi och dom mentalitet. Det var så intressant för att den nationalismen är så extremt kopplad till hans psykiska ohälsa. Och då tänkte jag väldigt mycket på att, för det var det här som så, gav ett väldigt starkt avtryck i mig, att för honom var ju liksom lycka, det var något annat. Men olycka blev så signifikant med den här nationalismen. Och om man då kollar på Sverige idag, det 30% röstar på SD, har idéer om fäderneslandet. Vi har samtidigt parallellt med det här en stegrande liksom psykisk ohälsa. Kan vi hitta lite räta linjer här? Är det så att vårt liksom psykiska mående kan kopplas till någon form av vi och dem? För det är ett sätt att förhålla sig till livet. Att vi ser en, om inte de fanns så skulle det bli bättre för oss. Att man inte liksom kan göra adekvata bedömningar längre av vad som faktiskt är lycka och inte. Utan man skapar ett utanförskap. För sig själv och för andra.
Men han skriver i sina memoarer: mitt stadigt leende ansikte, min dolda fasa för livet. Stämmer inte det in på liksom typ hela den moderna världen nu, att det ska smilas på i olika sociala medier för att vi är rädda för livet för tillfället. Jag tror att det är därför vi mår så dåligt. Vi vet inte längre hur det ska levas. På något sätt.
Nej, och nu har ju också då Sveriges regering i Folk och Försvar, försvarsminister och överbefälhavare då gått ut och sagt att vi ska rusta oss för krig.
Ja, okej. Okay. Då ska jag börja liksom, ska jag slänga ut palettklänningen och så här investera i, du vet, konserver med bullens pilsnerkorv.
Du får köpa ett potatislager.
Ja. Ja, det håller ju länge.
Det håller länge. Rovor, det har räddat många svenskar.
Rovor. Nej, men vi har ju en gemensam kompis vars man är väldigt duktig på sånt där. Han, du vet, har liksom installerat garaget som en sån här krigs...
Ja, men en riktig liksom...
Ja.
Prepper.
En riktig prepper. Och nu helt plötsligt så fastnade mitt skratt lite i halsen. Men samtidigt så, vilket någon har också kritiskt liksom noterat, att så här, nu efter alla dessa 100 år av fred så känns det som så här, när krigspittarna har vaknat, men då behövs inte Viagra, ingenting, utan nu står de här krigspittarna, för nu finns det någon liten möjlighet att det kanske få med på en liksom knivudspetskrig. Och då går de loss.
Ja, ja.
Bydén och gubbarna.
Absolut.
Ja, och så känner jag.
Nej, men jag läste Göran Greiders krönika om det, att liksom de här gubbarna har ju äntligen, det hela deras liv är ju liksom ett berättigande i att få kriga, och nu får de äntligen där. Jag kommer ihåg, vi som växte upp under 80-talet, det var ju alltid någon form av alarm om att kriget skulle komma i luften och den ären. Och i telefonkatalogen så fanns olika tips på så här, om kriget eller krisen kommer. Det var inte liksom ett litet envelop som skickades ut en gång, utan det var ju ständigt närvarande att vi skulle ta skydd under vardagsrumsbordet och dricka vatten i toaletten och sådana där grejer. Det var ju liksom skräckscenarion.
Man var ju så himla himla rädd.
Ja, som aldrig blev av.
Ja, du kommer också ihåg hur rädd man blev. Och då tänker jag lite så här, tänker jag ändå på barnen. De är ju inte hängt med i utvecklingen. Så här, att krig, att liksom, det kanske inte... Ja, men när någon säger att det kommer bli krig, då tror ju barn det. Så jag tycker också att det är ganska så här, ja, men, vårdslöst att så här, kasta sig ur de här grejerna. Just för att barn, nu sitter liksom, du vet, några miljoner barn och typ tror att de kommer dö, att deras liksom mamma och pappa kommer dö.
Ja, men jag läste en intervju med Ulf Kristersson i morse, tror jag, i Svenskan, där han pratar om att att svenska medborgarskapet inte bara ska vara en rättighet, det är också en skyldighet, och den skyldigheten ska få varje medborgare att känna att man står med ett vapen i handen och försvarar Sverige. Och jag kände så här, okay. Wow, vad tror du om okay. dina medborgare som du har liksom fostrat i det här, förlåt, mellanmjölkslandet? Alltså skulle, förlåt, skulle ryssen invadera mig, då skulle jag bara säga hej, här, skjut mig direkt, jag orkar inte med något trubbel.
Jag säger,
inta mig, anta mig, låt det bara vara smärtfritt, låt det gå fort, hej, ha det bra.
Ja, för jag skulle också vilja liksom, det sista, jag skulle inte vilja att det sista jag var såg var typ mina män och ex-män och mina vänners män stå där och typ gömma sig och vara fega, och typ vi kvinnor skulle stått längst fram och försökt försvara våra barn. För att så här, de männen som också har liksom, vad ska man säga, formats under mellanmjölkstiden är inga modiga män.
Nej, det är inga modiga män. Modiga.
De tar inte en kula för liksom, vare sig familj eller för kvinnor eller barn, utan de vill helst så här, spela golf eller ja, säga att det är kvinnornas fel. Så att, så här, vi har inga som kan försvara oss.
Nej, alltså, det är bara katastrof. Det. Och ja, dessutom så kommer det ta ungefär 10 år för Ryssland att rösta sitt liksom, totalförsvar. Så att, ja, vi kan sitta still i båten ett tag till i alla fall, om inte någon miljökatastrof eller någon annan skit knäcker oss på vägen.
Vi har 10 år kvar.
Exakt. Så jag tänker att så här, de här alarmisterna, det känns ju ändå som, då säger också de att det här är enda sättet att få folket idag att reagera och vakna. Och så sitter jag ändå här och så här dissar det. Jag ger inte, jag ger inte ens en femma i Uber-appen. Jag ger en trea. Det betyder att det var inte okej.
Det är den enda trean du har vågat ge.
Det är den enda trean jag vågar ge. Jag känner så här, lugn nu gubbar. Sitt i båten. Ta det lugnt.
Jag tänker också hela den här icke-debatten att så här, klarar inte tjejer av snälla män? Det är så här, mesiga män, vi ville ha det så när vi fick det. Nej, men det handlar inte om det. Det, liksom, det spelar ingen roll vad vi önskar eller vad vi vill. Så att det liksom, moral och du vet, hederståget, det har liksom gått... Om det ens har tuffat på någon gång i Sverige så har det gått för länge sedan. Och det är väldigt många som står kvar på perrongen. Och de kommer inte gå och hoppa ner i en stridsvagn. Det ska jag säga.
Nej. Men alltså, vänta, jag vill bara så här stoppa bandet här lite. Och bara så här, förlåt, men vem tror du det är som har preppat hemma i det här hushållet?
Det är inte mannen, myten, legenden.
Nej, det är det inte. Men vem är det som går runt med de där knivarna och allt vad det är som har köpts, det här tändstålet och grejer, och showar off med det?
Ja, men det säger rakt tillbaka till då Carl och Karin Larsson.
Verkligen.
Han var tvungen att sticka och resa lite då och då, va? Supa lite, ligga runt lite för den här ångesten, va? Men när hon var hemma, tog hand om de här 7 barnen, gården, såg till att allting var bra. Liksom, jag tror att det är så lite som har förändrats. Och just i krigstider eller kristider så blir det också väldigt tydligt att så här, ja, det ville bara bråkas och mördas för någon känsla som dök upp. En försmådd känsla, så det kommer aldrig leda... Någon livs, liksom, det finns ingen chans för fred. Det har jag också insett. Att det är så här, med den typen av män som finns idag, så ja, det är bara liksom hoppa och blunda typ.
Men vi vet inte ens om Putin lever om vad heter det, 10 år. Så vi får väl bara hoppas att det här är ett så här, om krisen, om kriget kommer i telefonkatalogen som ibland då dyker upp när man öppnade den där boken. Och så fick man den där klumpen i magen. Och så fortsatte livet utan att krisen eller kriget kom. Men att medvetenheten att det kunde komma, det gav åtminstone någon form av så här ryggrad. Och det kanske i slutändan är det som vi behöver få tillbaka. Rädslan om livet istället för livet.
Att, så här, att inte ta det för givet.
Precis. Och om det är det som är syftet hade de ju kanske kunnat då porträttera det lite bättre. Men i och med att alla politiker slash ledare idag är ungefär lika bra som en 5 och 0 på en rating i en Uber-app, så ja, uttrycker de sig ungefär som en 5 och 0 i en Uber-app i sina ja, resonemang.
Ja, och det är därför man sitter och tappar andan och liksom är så lycklig när man ser Top Gun 2, för man tänker så här, tänk om det bara kunde vara lite mer som Top Gun 2.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Jag gjorde en sån otrolig konstig grej innan jul. Och det här är väl egentligen vad kanske stress då gör med en, som man inte riktigt förstår. Jag ska på en fest, en middag med människor som jag inte känner. Ett event som det heter i influencervärlden. Jag är djupt stressad. Jag har också varit lite för mycket tidsoptimist under dagen. Så jag tänker att mellan två videomöten ska jag också klämma in en dusch. För att då direkt efter videomöte nummer två åka till den här middagen. Så blir inte fallet. Det hinns inte med någon dusch. För de här videomötena drar ut på tiden båda två. Och jag inser då att jag måste duscha efter videomötet. Och kommer då bli minst 30 minuter sen till den här middagen.
Är det här liksom, är det lite fancy pansy? Vad har vi på oss? Liksom?
Ja, men det fanns ju ändå en dresscode. Så det betyder ju ändå att det, liksom är, det är inte bara en så här after work middag. Utan det, är, det finns ändå någon form av kravställning på det. Så, sen så är det ju inte liksom en gala middag, det ska jag absolut inte påstå. Men det är väl liksom någonstans mitt emellan. Lite tjusigare mitt i veckan kläder. Absolut. Och jag är ju extremt stressad. Så jag kommer då till ett hem som är ett väldigt liksom exklusivt hotell och även restaurang.
Och det kan vi säga.
Det kan vi säga. De har liksom video security innan man ens får komma in. Liksom. Det är på den nivån. Jag ringer på, kommer in och säger, och då hade jag varit där på en annan grej bara en vecka tidigare, så jag antar att de kanske också känner igen mig. Jag säger så här, hej, jag är lite sen, jag ska på den här middagen. Absolut, de är på andra våningen i nya huset, säger den personen då som tar emot mig där. Följ med. Och vi sätter fart över gården. Jag är stressad. Jag känner att liksom, du vet, man är så uppe i varv så man liksom hör lite hur pulsen så här slår i huvudet och man är inte riktigt i sig. Man är lite emellan sig. Och jag bara så här, liksom radar upp olika ursäkter jag eventuellt ska komma med för att min sena ankomst och så vidare. Hur som helst, när jag kommer in i den här väldigt liksom gemytliga miljön som är vacker, juldekorerad på ett sånt där sätt som bara kan vara i överklasshem med högt i tak och stuckatur. Och det doftar så här liksom lite nejlika, lite pomerans, alltså de här otroligt så här fina juldofterna. Då känner jag att jag börjar så här, jag börjar landa. Jag kommer till en garderob.
Din ursäkt är klar.
Ja.
Vad är din ursäkt?
Min ursäkt var att det var mycket stressigt på jobbet. Och jag hade ju faktiskt hört av mig till värdinnan och flaggat att det här skulle ske.
Den där lilla vaga.
Den där lilla vaga. Jag kommer i alla fall upp på andra våningen. Blir mottagen utav en garderobiär som tar min jacka. Det första jag får i handen är ett otroligt trevligt glas champagne från något bättre märke. Med små fina bubblor, mycket liksom äppelsmak och citrus.
Så du är på gång.
Jag är på gång.
Du är en i världen.
Från min liksom väldigt hårda ankomst så landar jag väldigt mjukt, så kan vi säga.
Ja, jag fattar. Jag fattar.
Så att jag tar mig in i salongen. Och jag är ju, det här kanske man inte tror, man är offentlig och jobbar som influencer delvis och etc. Och alltid är på olika tillställningar och mingel och så vidare. Men jag är extremt obekväm i att mingla själv. Så jag har ju då konstaterat för mig själv att enda sättet för mig att ta mig an världens minglare som både ansiktsblind och namnglömsk är ju att gå in i karaktär. Så jag sätter på mig min Anita, mingel Anita karaktär. Och då ligger rösten gärna i det här tonläget som alltid är liksom lite så här Carina Bergfeldt på gång. Och tar mig an rummet så att säga. Hej! Nej men hallå! Oh, god jul! Ja, vad ska ni göra i jul? Jag går runt och minglar. Jag säger hej till folk. Jag nickar lite artigt mot några på distans och plötsligt kommer en...
Är det folk vi känner?
Jag känner inte igen ett endaste ansikte överhuvudtaget.
Okay, okay. Nu börjar osa katt.
Det börjar inte riktigt osa katten, men jag söker då värdinnan till det här eventet som jag vet att jag känner. Och hon syns inte riktigt i lokalen. Till sist kommer en kvinna fram till mig och säger, men dig känner ju jag. Och jag bara, ja, säger jag som både ansiktsblind och namnblind. Och spelar med i spelet eftersom jag redan är i min mingel Anita-karaktär. Ja, men gud vad kul. Hur är det? Säger jag. Jo, men det är bra, tack. Ja, vilket år det var. Ja, verkligen. Ja, vad gör ni i jul då? Säger jag, som att jag känner den här kvinnan. Nej, men vi åker ju då till mina föräldrar först. Och sen ska vi då till hans föräldrar. Ja, och det börjar liksom en liten så här harang här. Och jag, här någonstans börjar jag känna så här. Vem är den här personen jag pratar med? Hon pratar ju med mig som att jag nästan jobbar med henne. Och
är det för jobbigt?
Det är för jobbigt. Jag börjar kolla lite runt i rummet och känner så här, det är någonting som inte stämmer. Så till sist så jag bara ursäktar mig och går och letar upp en utav personalen och försöker bara, är det här verkligen Lunars event? De kanske är på någon annan våning, säger jag. Lunar? Nej, men de har inget event här. Men Isabel, är inte hon här?
Isabel
Löfven. Hon bara, vilken Isabel? Du kanske kan kolla på inbjudan, säger hon. Bra idé tycker jag. Så jag tar upp inbjudan och ser då att jag är alltså på fel event. Och jag är inte bara på fel event, jag är också på fel adress. Jag skulle vara på Villa Dagmar. Så jag har alltså crashat någon form av riskkapitalistfest. En investerargäng. Där var jag.
Tuba, det är inte läge att be om en liten investering.
Det var inte liksom finance-sektorn jag skulle besöka överhuvudtaget kvällen till ära. Så jag blir då glada 50 minuter sen ungefär till dit jag skulle. Men det gick bra ändå. Men den här chocken och konstigheten i att så här, kliva in med rätt energi i fel värld. Alltså det blev liksom som en kortslutning hela den kvällen. Jag var liksom ur fas. Förstår du vad jag menar?
Ja, gud ja. Och det fanns liksom ingenting som du kunde så här, ta till för att så här, hamna i... Det var liksom inte en sån fest.
Nej, men det fanns inga förmildrande omständigheter överhuvudtaget. Alltså det var ju bara så här, du är dum i huvudet, du har gjort fel, du är ett jävla ägg, du kan inte ens läsa en inbjudan för du är så stressad och dum, så skyll dig själv. Men har du varit med om den här känslan utav så här mellan mjölk, eller vad säger, men mellanskapet. Du vet, man har liksom energi för någonting som är helt snedställt så att den matchar inte med miljön på något sätt.
Nej, men jag är ändå så här den helige graal av de känslorna här på nyårsafton.
Är det sant?
Men dels för att så här, när man har levt liksom i, ja men kanske inte behöver säga klassiskt kärnfamiljsliv, men när man har levt liksom familjeliv så är ju nyårsafton tycker jag det mest synonyma med sig. Ja, det är nyår och barnen ska vara med och ska vi orka till tolvslaget, och ibland blir det liksom lite extra härligt om man är uppe i fjällen och hit. Men det är ändå en ganska, ja, men så här, stabil lakonsk tillvaro. Det är så här, nyårsafton är inget liksom party all night long när man har mindre barn.
Nej.
Nej, man klär upp sig lite och man sitter där och hoppas att barnen ska äta lite innan de liksom ballar ur hit och dit. Och i år skulle ju då jag och Mattias fira på helt olika ställen. Vi skulle ju, jag skulle ta julen och han skulle ta nyår. Sen följde han med upp till fjällen, så då blev det ju inte riktigt så. Så då, redan där började liksom mina nyårsplaner.
För det här var ju ändå din första egna jul egentligen.
Ja, och jag hade ju till och med typ gått på healing för att förbereda mig för det här. Jag hade liksom, ja, men på alla sätt försökt förbereda mig. Och sen så blev det inte så av olika anledningar. Hans föräldrar blev sjuka och lite sådär. Och det gick jättebra, så det var ingenting med det. Men sen när nyår började närma sig och jag då skulle ha en tjejmiddag och vara på tjejmiddag med en kompis med så här, lite par, lite singlar och liksom verkligen party all night long.
Ja, då hade du väl förmodligen också klätt dig därefter, tänker jag. Man ja, är inte mamma längre, man sätter på sitt så här väninsexiga paket.
Ja, och eftersom mitt nyårslöfte är att våga så här gå lite mer mot kvinnlig, sinnlig sexighet, så hade jag också köpt en nude-klänning för 99 kronor på H&M. Så jag blev ivrigt påhejad av de som jobbade där. Det är klart du ska ha den, det är klart du ska ha den. Och, men det var som att ha ett second skin. Det, liksom, det lämnade inget övrigt att fantisera om. Det var ja, liksom en andra guldhud i liksom genomskinligt dansmaterial typ.
Verkligen. Alltså verkligen, ja, så här, singelplagg.
Ja, verkligen så här, gå ut och så här, ja, du bad om det.
Precis. Kolla på min och kropp, kolla på mig, se mig, möt mig.
Ja, verkligen. Och till detta hade jag då knallrött vinrött läppstift, till och med liksom så här, jag hade gått all in, det var naglar, det var klax. Sen lite senare på kvällen så hade jag en glitterklänning istället, så det var lite både och där. Eftersom det här då blev lite spontant och Mattias inte skulle åka iväg på sin nyårsfest med barnen, så hamnade ju då Mattias hos våra gemensamma vänner som har ett hus 200 meter
från din fest.
Från min fest. Och då av någon outgrund anledning så ska jag komma med glass och lite chips och sådär. Så att jag kommer då in i mitt second gold skin.
Alltså singel Ann ska då gå och besöka liksom mamma Ann-livet.
Ja. Precis. Och jag är också inne i de energierna att jag så här, håller på att smsa med min kompis. Okej, vi är humrarna där nere. Ja, vi har liksom fixat drinken här. Nu skyndar dig, vi står och väntar allihopa. Så jag är så här, jag är ju liksom som en brunstigt sto som ska på fest. Men nu helt plötsligt så har någon liksom stängt igen hagen och satt dit så här, alla mina föl. Och min liksom, han som satte på mig där för en massa år sedan. Alltså, det blir väldigt konstig känsla när jag kommer in där. Där står de, någon har stickat tröja och kjol. Och det är typ så här 15 barn. Och jag är bara så här...
Här kommer lilla horan.
Här kommer lilla horan med glassen. Ja, men du vet. Och lite annat om ni vill ha. Nej, men det var verkligen så här, det sista lilla horhuset i Texas. Och du vet, det krockar så mycket så att jag försöker sätta på mig liksom någon kavaj och de är så här, bjuder på någon förrätt. Och det, men då stannar väl du och äter med oss som förrätt då?
Så och som förr i tiden?
Nej, och jag känner mig som att jag är 18 år igen. Oh. Du vet, när man var så här, på pappas 50-årsfest med sin kille och de var så här, då stannar väl ni kvar då på eftermiddagen då? Man bara säger nej, vi ska ner till Berns typ. Alltså det, så här, det var som att vi var två generationer som inte kunde förstå varandra.
Åh gud, ja, men du vet, det här är också så konstigt tycker jag. Eller har jag förstått att när barnen ser den vuxne. För barnen, ja, är man ju alltid, ja, mamman. Liksom. Ja. Jag kommer inte ihåg när vi var uppe i Gävle och Penny var med. Och jag var mer väninna för stunden än mor.
Just det.
För att vi var inne i vårt liksom väninnesurr och hennes liksom stress runt mitt karaktärsbyte utav person. Ja, det. Alltså det är ju väldigt stressande, ja, för barnen att förstå att ens förälder inte bara är ens förälder. Och det kommer jag ihåg så mycket på liksom min egen mammas begravning när det kom fram en väninna till mamma liksom, som var där och berättade om hur hon var som vuxen människa och inte mor. och liksom att det var hennes bästa, alltså så här, att det var så mycket som var så här, gud vad jag inte kände den här kvinnan riktigt, vad synd. Alltså lite ja. Så
jag vet att säga, jaha, nej, men nu pratar du om någon helt annan person.
För det var inte hon som jag har upplevt var min mamma. Det här är något annat liksom.
Ja, och jag såg det också, särskilt liksom på Bobos blick, att han var så här, vad ska du mamma? Varför har du på dig där? Och det blev lite också som att jag kom in som den så här stora syrra som jag sa, men nu måste mamma dra. Han bara, varför? Varför ska inte du vara med oss? Och jag säger, det fanns liksom inget bra svar på det, mer än att så här, mamma vill festa med sina kompisar för mamma är inte kär i pappa längre. Alltså så här, gick inte att säga någonting. Det var så här, vi ses lite senare, eller ja, det här var ju så vi bestämde innan. Allting lät liksom som att jag bara ville fly därifrån och då från dem på något sätt. Förstår du?
Ja, och det kanske du också ville där och då.
Ja, eftersom det var redan klart och bestämt och jag var inte alls inställd på att sitta i min nude skinklänning och liksom super makeup och kläcks där, för de var massa barn.
Ja, men exakt, det är ju stickad tröja och kjol liksom på barn.
Ja, och det hade varit jättemysigt vilket annat år som helst, men nu var inte det året. Men eftersom jag kom in där, jag tänkte också att så här, det blir också lite nagel i ögat om jag skulle haft en sån här, ja men härlig men vanlig, ja men vi skålar i champagne och sen så går några par hem vid 12 och något vid 1 och sen är det några som sitter kvar och typ geggar som det alltid är liksom, då skulle jag ju också tyckt att det kanske var lite jobbigt om det kom in någon i så här, i tuttklänning, råmakad och bara, jag ska 200 meter upp och köra liksom århundradets nyårsfest.
Exakt.
Ja, men du vet den här, lite som när man fick barn tidigare än sina kompisar och de var så här, gud vad gullig bebis, oj nu ska jag träffa Sofia och Annika,
ha det bra,
men gud vad gullig, ha det bra nu. Man satt där med sina läckande tuttar och bara, vad fan har jag gjort? Alltså lite den känslan att man kommer in och stör.
En riktig JOMO, alltså the joy of missing out.
Och sen när jag gick därifrån så hade jag såklart lite skuldkänslor, men det gick ju snabbt över. För att säga, nu var inte jag, det var inte jag som skulle vara där på den platsen.
Nej, jag fattar.
Och det var också ganska befriande att säga, ja, du hade lite skuldkänslor, det blev lite jobbigt. Men nu så behövde inte du hålla på och liksom ta ansvar för någon annan. För det var det här ni bestämde och då kunde du vila i det. Ha det bra, hej då!
Och en helt ny känsla som har slagit mig under den här julen när jag har liksom ohämmat kunna få lägga och scrolla. Det har inte varit min jul i år, så att det har varit pappa jul. Så det har varit mycket tid till att läsa, scrolla och titta. Och då har det scrollats en del. Och min skärmtid gick upp med ungefär 7 timmar på en vecka under julhelgen. Och det kan faktiskt finnas en orsak till det, för jag har insett en ny trend.
Mm.
Jag har insett Pick Me Boy-trenden.
Mm-hmm.
Ska vi bara dra lite snabbt vad en Pick Me Girl är, så att alla vet. Det är ju alltså en tjej som gillar och säger, men gud, jag kan liksom inte fotboll. Och sen så är hon ju rätt bra på fotboll och så får hon bli liksom polare med alla killarna liksom för det här. Mm. Så det är liksom välj mig andan i det här.
Jo, men det som också är lite, tycker jag, men som också är en klassisk pick me girl, det är också att hon bryr sig inte så mycket om att det blir på bekostnad av andra kvinnor. Och hon låtsas inte heller förstå det. Hon bara, men vadå? Det var inte så himla konstigt att jag kom dit som singel, men säger, jag är ju inte alls särskilt snygg. Vadå? Jag förstår inte vad de menar. Varför skulle det bli någon konstig grej? Så att, varför skulle hon bli sotis på mig? Man är hela tiden oförstående om sin egen liksom sexuella och kvinnliga liksom utstrålning. Utan det säger, man låtsas att man inte förstår att man kanske offrar andra kvinnor. Förstår du?
Jag fattar.
Det här är någonting som kanske enbart handlade om yngre kvinnor förut. Men så är det ju inte längre. Utan både så här, mogna kvinnor och mogna män.
Precis.
Kan ha det epitetet. Pick me girl och pick me boy. Tycker jag i alla fall.
Ja, du tycker det. Jag har inte hört begreppet pick me boy förut. Men det kanske är känt i din värld. Jag tyckte i alla fall att det var jag som kom fram till att det var ett pick me boy.
Nej, men det kanske finns. Men om man slår på det. På till exempel Google. Pick me boy. Pick me boy. Slang. A man who claims or act as if he's unlike most other men in order to gain attention from women.
Ah, så det finns.
Mm. Men man kan ändå säga att du har kommit på det liksom för oss.
Men alltså för att jag kollade på Martin Mullins Instagram, vilket är tyvärr lite utav en guilty pleasure. Det finns några sådana där ute. Jag ska inte hänga alla. Men Simon Sköld. Men det finns några där ute som är värda att spana in då och då om man vill känna lite pick me boy vibe. Och det är då Martin Melin som alltid då på något sätt säger
Martina Bonnier
det här klarar inte jag, och sen är jag ju tydligen jättebra på det. Det är otroligt mycket sånt, allt från så här att han dansbattlar med sin dotter till gör olika liksom olika challenges som han såklart klarar, och ja, men det är spännande. Jag bara så här, intresserar mig mer och mer för den här pick me boy kulturen som jag ser frodas där ute. Vi har ju också pick me boys inom liksom kultursfären. Vi ska ju inte icke förringa Agustin Erbas otroliga krönika. Det här var synd om honom för att han hade en stor kuk. Det var ju ändå sensationellt.
Nej, men det var liksom, det var alldeles för bra för att man skulle liksom, för att man skulle tro att han fejkade, förstår jag menar. Det var liksom, man fattade direkt.
Det var ju som singelannons det, va?
Precis, och liksom med det utseendet och den snoken och så här, man insåg att så här, ja, han vill nu att alla ska säga så här, stackars dig, du har en jättepenis. Men det var liksom, det var tyst. Det var tyst.
Det blev liksom inga rungande applåder och vad modig du är.
Det var tyst i läggorna.
Han hamnade på fel fest, det kan vi säga.
Ja, han hamnade så jävla. Och han kommer få stanna kvar där for the rest of his life, tror jag. Men
han får bara gå runt och liksom så här artigt mingla.
Ja, jag tycker ändå att det är befriande att han är så här, att han trodde att han skulle ro hem den bland alla dessa ängsliga penis liksom avundspojkar. Ja, sensationellt. Och jag tänkte också på det att även en riktigt gammal man kan vara en pick me boy, när jag läste en intervju med författaren, dramatikern och
akademiledamoten, va?
Ja,
eller en utav
dem. Per Westberg.
Just det.
Jag tänkte också på att man kan även vara gammal som fan, typ. Jag läste en intervju med Per Westberg som är akademiledamot i litteratur, Nobelstiftelsen. Han är då 90. Jag tycker han är supersympatisk. Han har ganska nyligen kommit ut med en ny bok som är svinhärlig. Han lever fullt ut, kan man säga. Men i den här intervjun så återkommer han till att han har en mycket yngre tjej, en råhet kvinna. Vad är hon då? 28 år yngre eller någonting. Och här kommer just den här pick me-repliken. Att han säger då att den här gången tror han att det är för livet. Om man tänker så här, ja, det är ingen som har blivit över 100 år i Sverige, så här, så här, du ska inte tro att det kommer komma någon 25-åring och ragga på dig, Perre. För att så här, den är över.
Men det är ju roligt, men de konserveras, de bara fortsätter vara. Det är bara kroppen. Precis. Förändras, men sinnet är detsamma.
Ja, och han fortsätter berätta då att så här, ja, han har ju haft 4 kärlekar och det är ingen av dem som har tröttnat på honom, om man säger så. Ja, men så här, var det viktigt för den här intervjun att få med att du har varit den som har lämnat?
Tydligen var det viktigt.
Pick me boy kommentar, tycker
otrolig jag. Otrolig pick me boy kommentar.
Ja, otroligt. Mm. Och sen då att han har också inte drabbats av liksom att han egentligen vill skilja sig, för att han är the good guy. Utan han har blivit så drabbad av det här, de här kärleksmötena med de här kvinnorna. Så att han är ju helt annorlunda. Och det här är ju också synonymt med Pick Me Boy. Han är helt annorlunda än andra män. För han ville inte.
Nej.
Han var ingen douche.
Nej.
Men när det där händer, ja, då finns det inte så mycket att göra.
Det där med självrannsakan verkar inte vara Per Westbergs grej. Alltså däremot omskrivningar, litterära omskrivningar, det gör livet mycket mer härligare på något sätt. Ja, men han kanske har rätt utifrån ett pick me boy, liksom, utifrån den här mellanmjölksstandardiseringen vi nu har valt, som är jämställd och rätt tråkig. Och ja, det finns inga elitsatsningar längre, därför har vi Sverige kanske inte det bästa utav fotbollslandslag längre. Alltså för att det var aldrig någon som ville att det skulle bli så bra, för att jämställdheten var ju bäst. Det kanske är bäst, men det kanske inte är roligast, så kan man väl säga.
Nej, men, det är där, men hur kan vi då vara så missnöjda? Vi har liksom, precis som med försvaret har vi nedmonterat liksom, ja, men vad ska man säga, de där topparna, punkrockarna, de manliga, de som lever livet. Och nu så vill vi ha tillbaka dem, och det kommer ju inte gå. Alltså det, då får vi barn från början, och det är ingen som har tid eller ork med det. Men jag kommer också på The Holy Grail av Pick Me Men.
I kulturvärlden?
Ja.
Säg.
Han som har gjort, han har gjort liksom en kropps, ett kroppsuttryck av att vara en pick me boy.
Vem?
Gissa vem det är.
Jag tittar upp under lugg, tänker jag.
Nej. Det här är en helt annan liksom pågående liksom skådespelaruttryck.
Säg.
Om jag säger Haag.
Åh.
Erik Haag. Verkligen. Visa rumpan.
Super pick me boy. Här står jag med lilla skärt och lilla snopp, men ja, jag får ändå sätta på Sveriges hetaste brud.
Ja. Som också så här, spelar med och säger, oj vad håller han på med nu där bakom skynket? Eller han var inte bakom ett skynke, för han var en pick me boy.
Åh, de är nya liksom, Karin och Karl Larsson.
Ja, verkligen.
Verkligen.
Ja, så det var väldigt spännande tycker
andra
jag.
Andra exempel är väl säga Jocke Lundell är lite pick me boy, gärna med olika så här, tävlingar och säger, har den officiellt dåliga självkänslan men oftast rätt bra.
Kalle Zackari.
Absolut. André Walden ska vi inte förringa här.
Nej, absolut. Han är ny på listan. Ja. Han seglade upp snabbt.
Och sen tänkte jag på Jonas Andersson, en sportkommentator som refererade under, under vad heter det, junior-VM här. Och var så här, utmanade också de unga skridskotalangerna i olika typer av fyspass. För att då ja, misslyckas men ändå vara väldigt bra för sin ålder. Och så.
Att våga.
De ska vågas. Det ska tuppas men ändå försiktigt tuppas. Det kanske är en 5-0 på en urapp, eller?
Jo, men alltså, det är ett utmärkt sätt att ragga på. Att så här, låtsas vara annorlunda än de andra matchmännen. Men ändå så här, lyckas tillräckligt bra för att få ligga.
Ja, det är fantastiskt. Ja. Good enough.
Ja, good enough-samhället.
Det är det här som är good enough.
Och även kulturmannen som hellre skulle dö ner sig. Jag tänker Kristoffer Triumf är också en ganska bra pick me boy. Och även han, vad heter han, Fördomspodden?
Ja, verkligen. Verkligen. Ja. Emil Persson. Otrolig pick me boy.
Ja. Det är roligt,
jag säger det. Alltså, pick me boy, när man liksom satt pick me boy, då kan man liksom inte sluta tänka pick me boy. Nu kommer ni lyssnare också gå runt och tänka pick me boy. Ni kan väl skicka in lite pick me boys till oss inför sista avsnittet.
Jag har nu den bästa pick me boy.
Nej, men säg.
Som jag också tycker väldigt mycket om. Så det är inte så här, Björn Hedensjö.
Jag såg att Björn Hedensjö och Erik Gall, en annan pick me boy, är på semester ihop. Så det kanske är pick me afton.
Ja.
Men pick and mix.
In the name of the culture så kan jag liksom så tror jag att det är en mantel som ingen ser. Men alla ser dem alltid. Eller också kommer en självbiografi.
En pick me boys bekännelse. Ja, men tillbaka till en annan så pick me boy akt för att liksom utveckla det här konceptet lite när vi ändå är inne i liksom Uber-landskapet och åker runt planlöst utan mål, känns det som. Det var någonting som jag läste om i svenskan för ett tag sedan. Någonting som heter situationship. Vet du vad det är?
Nej.
Ska jag berätta för dig, lilla vännen? Situationship är liksom att man inte riktigt då, det är oftast killar som tar initiativ till det här. Det är att man inte längre vill ha ett one night stand för man tycker det känns ofräscht och ohygieniskt med olika liksom, kön och könsinteraktioner som man inte riktigt vet vad de har varit i för pungpåse innan. Liksom. Utan så här, man vill ha samma ligg för man kanske då också skapat en sexuell vibe med en person. Man får ju oftast bättre sex efter lite praktiserande.
Jo.
Ja. Så då vill man liksom behålla sin KK då, alltså det hette ju KK förr i tiden. Men man vill liksom inte ha några känslor inblandat och man vill inte heller ha det där andra som kan leda till relation, praktikalitet, som att köpa en bostadsrätt och skaffa barn, utan man vill ha KK-värden men också myset, för myset är nu viktigt, myset, goset och det roliga. Och så sexet.
Och lite romantik då också vill man ha.
Det är lite romantik, pyttelite romantik. Men man vill inte ha ansvaret som kommer med en seriös relation.
Man vill göra de romantiska grejerna men utan att ha några obligations.
Precis, du lajvar romantik utan förhållningar. Och orsaken till det här är då att det kostar energi. Jag orkar inte liksom vara med om bråk och såna där grejer. Jag vill vara bara liksom fri, säger han. Den här killen då som heter Alex som intervjuas. Och en annan kvinna då som heter Sonja, hon får kontakt med Daniel på Tinder. Och de börjar umgås och de kommer ens att vara vänner som har sex. Det vill säga friends with benefits, en så klassisk KK-situation. Men snart utvecklas då relationen till ett situationship. De träffas alltså regelbundet, de träffas alltså varje vecka, pratar djupt, skrattar, de ligger och hittar på roliga saker tillsammans. För en KK, det ska man ändå säga som en definition utav KK, det är ju någonting som håller sig inom fyra väggar. Det är ju ingen man hänger med utanför rummets väggar liksom, eller lägenheten.
Nej, det är lite så här, ja, men lite, ja, men som vi pratade om för några avsnitt sen, så här, killar som har haft tjej sen flera år tillbaka men inte låtsas om det, fast de är aldrig mer officiellt enligt deras uttryck då, för att de vill inte vara med i den här världen, de vill inte vara officiella.
Nej, bara, precis.
Eller så är det du som inte vill det.
Precis. Nej, men så att det skulle vara mer definierat som en KK-relation där då också kanske en person tydligare då definierat vad den andra personen är i förhållande till. Under tiden ett situationship då är på lika villkor, i alla fall enligt den ena parten, att man då gör saker, man hänger som kompisar och gör egentligen allt, man plockar det göttigaste ur relationskakan utan att behålla tristessen som bråk, räkningar, städning, tvätttider, huslån kan bidra med. Det är, jag kan liksom inte, jag kan tycka att så här, är det här en del utav ubrifieringen? Det är det här jag funderar på. Är det här liksom
lätt? Det enda är att säga att ubrifiering kan man ju inte utvecklas någonting i. Jag tänker det här är lite som gamla tid, att vara gamla tidens musa. Man kanske kan lära sig knullskills, man kan lära sig att liksom, hur är det att vara tillsammans med en annan person utan att känna några krav. Alltså istället, du vet ju i början när man är kär, man bara, jag vill vara perfekt, jag vill veta allt om den andra personen, jag vill ha skills. Liksom, man känner press på sig att vara världens bästa person. När man inte har någon så här relationship quotes, då kan man ju vara jäkligt avslappnad. Så kan ju, jag menar, det tror jag de flesta känner som går ut och blir singel igen. Man bara säger, who cares? Här ligger jag lite fram och tillbaka, det behöver inte liksom, jag behöver inte prestera typ, så att jag får guldklockan. Det är ganska skönt att vara i den in-between. Det här blir ju lite både frihet och sex i en liten nask, samtidigt som man typ utvecklas. Kanske både sexuellt och emotionellt, för att man har redan bestämt sig för att det här ska inte leda någonstans, vilket inte sätter så mycket press på en, eller?
Nej, men jag bara funderar på, är det här liksom, alltså förstår du, om vi nu skulle definiera det här som så här, är det här Uber eller är det Taxi Stockholm? Har vi valt liksom den lyxiga vägen utav en relation? Vi har inga krav, men vi får det göttigaste. Eller är det så att en relation är någonting som kravställer från två håll? Om vi nu pratar Ulf Kristerssons språk och pratar vad man har för skyldigheter och för rättigheter. Om du nu bara har rättigheter i en relation, är inte det då ett Uber-universum där båda kan rata varandra och ge varandra 5 och 0? Eller för i en Taxi Stockholm-relation så betyder det att du kanske måste prata med chauffören, den kanske måste hitta rätt utan GPS. Alltså, förstår du vad jag menar? Det är det här jag försöker landa i. Liksom.
Ja, men jag tänker så här, i den situationen jag är i livet, om jag skulle ha en sån relation så skulle det passa mig perfekt. För jag vill liksom hitta tillbaka till mig själv som person och utvecklas och liksom bli någonting som jag vill vara, en bättre människa, bla bla bla. Om jag ska hålla på och gegga nu med relationer och bli kär, så kommer ju det stå i vägen om jag känner mig själv rätt.
Men blir det inte då att man bara fastnar i det här liksom mellanskapet och bara liksom blir kvar där, för att det allt det andra kommer kravställa dig, och det betyder att du inte bara får rättigheter, det kommer också innebära skyldigheter. Och då är det ju rätt lätt, tänker jag, att fastna i det här och bara bli en sån här som har 3000 poäng och går på universitetet och aldrig blir liksom färdig extrad för att man är så rädd för att ta steget ut i verkligheten. Liksom.
Jo, jag vet. Men jag tror att det här kommer vara, nu när vi pratar om det så här, framtidens förhållande. För jag tänkte på det här om dagen, att jag skulle prata med dig om det. Att om jag jämför då med liksom mina första killar, när man åkte iväg till Alpen eller åkte ifrån varandra och det inte fanns mobiltelefoner direkt och så här, man kunde ringa kanske, men den laddade ur, hur mycket man längtade efter varandra, det var liksom Romeo och Julia vibbar, även om jag tycker att Romeo och Julia kanske liksom har förstört mer för framtida släkter än vad han har gjort bra, att så här, det var verkligen han och jag och vice versa, och när man träffade så var det liksom elektriskt, eklektiskt. Man, så här, man tog på varandra som att det, så här, man hade återfunnit varandra efter en dödsresa, förstår du?
Alltså, jag upplever det så starka minnen utav åtrå i dess renaste form. Där det liksom, ja, så här, bara du vidrör min hud så liksom går det som en elektrisk puls, ja, genom liksom hela min kropp. Eller bara ge mig den där blicken på andra sidan rummet så vibrerar, ja, det liksom. Det har inte jag upplevt på många år.
Nej, jag håller med dig. Man säger, på Gran Canaria, man träffar någon kille, någon surfare. Ja, han kanske heter Andy Laufer. Och sen dök han inte upp på kvällen för att han hade somnat. Och då var det, så här, då var det som att livet var över. Alltså på riktigt.
Ja, stora, starka
känslor.
Och sen
han dök upp. Ja, så var det så här. Nej, men gud, mitt liv har återuppstått. Det var, så här, det var som att få livet tillbaka.
Men gud, jag fick också en stress på slag här under julen. Vi käkade middag med ett par som är rätt nykära. Liksom. Och där... Men faktiskt har en form av situationship. Det är väldigt liksom outtalat. Och då, så att säga, de pussades hela tiden, du vet, så här, och kunde inte så här, få nog av varandras kroppar. Och liksom, de tog på varandra. Och jag märkte så här, jag och Joel då, 7 år in, bara så här, jag märkte att jag under middagen någon gång tog tag i hans arm för att liksom få någon form av så här reaktion. Och han bara, vad är det något? Vad är det?
Vad fan är det? Lägg av! Man bara,
jaha. Mr. Pokerface också. Jag var så här, för jag kan ju inte heller säga till honom då under middagen, så här, vi tar inte i varandra, det är helt sinnessjukt. När upphörde vi med det här? Titta vad de hånglar. Jag kan ju inte säga att jag försöker då bara göra liksom en liten romantisk gest egentligen för att visa det andra paret att, ja, men vi är visst kära. Även fast det inte ser ut så.
Det här är faktiskt jävligt rolig sketch. Vad är det? Vad är det? Vad vill du? Ja, vi är kära i varandra. Vi tar på varandra. Nej, det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Ah, okej, okay, nöjda ändå. Men är det här nu? Nu måste vi bestämma oss, älskling. Är det här... Är det kanske... Tänk vad mycket man hade blivit besparad om man inte hade trott att det skulle vara så där hela tiden. För fan, du vet, jag hade varit så mycket lyckligare och rikare och liksom levt ett hullabaloo-liv, förmodligen med samma kar också, om jag inte hela tiden hade trott på det där. Men samtidigt kan jag känna, jag försöker få liksom mina söner, jag bara, men de, och sen är jag nykär, jag bara, men gud, du längtar väl ihjäl det typ. Kan du sova? Han bara, ja. Jag bara, aha, okej, men kan du liksom, du kan väl inte låta henne vara typ? Han bara, jo. Alltså så här, för honom är det så här, ja, det är hans tjej och han är kär i henne och längtar efter henne. Men det är inte hans allt.
Nej. Det är inte
han har yogan och han har plugget och han har brorsorna och kompisarna och han har framtidsdrömmarna. Och ja, han har sagt till henne, han är kär i henne och de har det bra. Det får vara gott så.
Men jag blev liksom chockad, jag pratade med Tom Allan häromdagen. Han fick någon feeling att öppna upp sig lite för mig, vilket han aldrig gör. Och började då prata om tjejer, hur tjejer ska vara och hur han ska vara i förhållande till tjejer. Och så det var ett otroligt fint samtal och också så här personligt. Och han hade redan jag ska inte avslöja samtalet, men han hade redan en tydlig bild av målsättningen med relationen, vilket för mig var helt så här chockartat utav att liksom han då 9 år redan definierat vad kärlek är. Att, wow. Hur han ska förhålla sig till henne och hur hon ska förhålla sig till honom och också varför det är viktigt med att ha egna liv och inte bara vara uppe i varann. Det hade han liksom tänkt ut. Det är mer än vad jag har gjort innan jag var 35. Kan jag säga.
Jag vet, men det är ju också lite tråkigt, men det hade ju också...
Det låter ju som oss, Jan. De hade redan definierat det.
Ja, jag vet. Och liksom, jag har ju inte definierat någonting i stort sett i mitt liv. Och nu när jag ska börja göra det så blir det också så här märkligt. Att jag bara, hade jag definierat någonting i mitt liv så hade ingenting av det som har hänt. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja,
jag är det verkligen läge nu? Borde jag verkligen borde jag resa ut, borde jag ligga, borde jag skaffa barn, då hade jag så här, jag hade haft typ noll barn. Nej, men du fattar, jag hade liksom aldrig legat loss, och jag vet inte. Så här, jag tycker det är så svårt, för å ena sidan så kan jag tycka att det är vettigt att inte bara så här, allt är kärlek hit och dit, och å andra sidan känner jag så här, nej men tänk om vi håller på att liksom sanera bort de starka känslorna.
Ja, men håller vi på att bli så jävla effektiva så att vi så här ADHD-medicinerar bort hela liksom spektrat utav passion och åtrå, alltså de viktigaste drivkrafterna som finns i livet.
Mm. Ja, men tänk dig alla som heter antidepp, över 1 miljon människor i Sverige. Det är som man pratar med de som heter antidepp, det är varken upp eller ner. Och sen ska de sluta med antidepp och undra, jag har blivit galen, jag är arg.
Ja.
Jag känner mig kåt. Jag bryr mig om människor. Så att jag tror så här, vi håller på att liksom medicinera bort Romeo och Julia-syndromen.
Ja, men det är det jag menar. Det här är ju Uber-definitionen av en relation. Ett situationship i en relation. Det är som att rata varandra 5-0, fast det kanske bara var en 3-0. Och sen så kunde vi safe åka vidare och inte behöva ta konsekvensen att någonsin behöva interagera med varken förare eller resväg, för vi kan vara arga i en app istället.
Ja, och så tänker man så här, om man nu skulle säga, om vi skulle då sätta betyg på olika relationer vi har haft, så kanske inte det skulle varit 5 av 5, men under tiden när vi har haft dem där och innan, och så har vi liksom, de har ju varit 6 av 5 till och med, för att det har passat oss just då. Och då tänker jag så här, tänk om vi bara levt ett chimärliv. Ja, men lite som Karin Larsson som var så här, jag är så kär. Ja, men du har ju aldrig liksom ens petat på en snubbe. Så här, vad har du att jämföra med? Liksom, typ,
men man kanske inte behövde heller. Om man liksom kände den djupa, säkra åtrån. Behöver man då ens tänka på andra? Eller förstår du vad jag menar? Det är klart att alla människor har väl sina fantasier och tänker på andra personer. Allt annat vore jättemärkligt. Men däremot så betyder det inte kanske att man behöver liksom hoppa över skacklarna. Alltså, du kan ju stanna kvar på samma sida så länge du går in i din illusion att du är förälskad. Nu när du lever i valfrihetens värld, i det jämställda landet där det finns massa val åt olika håll, gör det oss verkligen lyckligare? Det är väl egentligen det som är liksom den stora frågan i den här podden. Nu när vi kan välja allt, vill vi verkligen välja allt?
Det är för mycket val. Men jag tänker så att de barnen som så här får en isbit när de är små säger så här, det är godis. De bara, den är så god. Man bara, men ni är så sjuka föräldrar så du är avlägsna mig för all framtid. Men hon vet inget bättre. Man bara, nej, men ni verkar inte veta någonting. Ja. Men det är lite samma sak här. Att så här, ja, Karin Larsson träffade Karl Larsson och hon blev kär och kåt och hit och dit. Och sen så bestämde hon sig för det resten av livet. Och det blev bra.
Och det blev bra, ja.
Det är som det här med Uber-grejen. Det är så här, det kanske är det jämställda och jämlika samhället som kommer ur det här. När alla är mellanmjölk, ingen kräver någonting för mer. Det är så här, ja, you scratch my back, I scratch yours. Jag vet att så här, jag får ta att du sitter och pratar med dina släktingar nu och sitter och härjar och lyssnar på någon musik som jag inte ens liksom orkar lyssna på just nu för att jag är stressad. Och du åkte lite fel, kanske till och med tafsade lite, men det kostade 90 spänn. Och nu har jag 220 kronor kvar till att ta en fet drink. Ha det!
Ja.
Det blev liksom jämställt så, för han kan vara lite svinig och inte behandla dig som att du vore någon jävla överlägsen typ svensk medborgare som sitter där och utnyttjar hans tjänster. För att så här, det här är det du får.
Ja, men grejen är ju så här, problemet är ju att så fort man säger någonting då säger man ju också en Karen. Du kan ju inte heller ha en åsikt utan att bli nedröstad. Och då är du bara en Karen och förminskad till det. Och så är det ingen som utvecklas istället. Istället för man kan faktiskt kravställa personal där kunden är rätt. Det finns ju inte längre så länge Karen finns. För då är man så här, så fort man ber om att någon ska liksom höja servicen eller vara lite mer uppmärksam eller på något sätt bara förbättra sig lite, då blir du bara direkt nerputtad igen genom Karenifieringen. Men jag tänkte på någonting som är...
Mamma, liksom, du är så pinsam nu. Man bara... Det skulle det inte vara potatis till biffen. Ja, okej, nej, det var det inte. Utan, tack så jättemycket, det här var jättegott.
Tack. Gud vad härligt. Vad trevligt det är. Ja. Jag gör vad som helst för att inte vara en Karen nästan.
Nej, och det är också första tiden nu. Det är första åren att intelligensen går tillbaka. för mänskligheten. Och det är mellanmjölken som gör det.
Såklart.
Ingen kan begära någonting av den andra.
Nej, alltså det är ju status quo på allting. Och jag tänkte på så mycket på när jag kollade på Carina Bergfeldts julshow där hon hade en uppesittare kväll då med massa olika kända gäster. Och det hände ett spännande och intressant inslag under programmet som jag inte kunde sluta hänföras av, och sen var jag då tvungen att backtracka och kolla på andra Carina Bergfeldt-program och inser då att det här är ett återkommande fenomen i Carina Bergfeldts program. Vi ska lyssna lite.
Jag vet inte om det stämmer.
Ja, men kungen av Göteborg. Men,
jag ska spara.
Men
det är lite det här.
Ja, det kanske inte var helt tydligt här, men framförallt ni som har sett programmet, vet ni vad jag syftar på? Jag syftar på hennes skratt. Alltså hennes bryta ihop skratt som hon gör inför de plattaste formerna utav one-liners från män och kvinnor som inte är stand-up. Och jag har märkt att de här skratten, de är oftare förekommande i situationer med män än med andra kvinnor. Så det här är hennes mans skratt, precis som din lilla tunga som börjar liksom leta sig ut ur munnen, så är det här Carinas sätt att då vurma män. Hon skrattar så mycket åt deras skämt så att hon håller på att trilla av stolen. Det är nästan så att hon, soffan inte bär henne för skrattet hon liksom skämmer. Alltså hon håller på att tappa det varenda gång hon skrattar. Och det kan vara vissa platt i tider som helst. Det är inte helt otroligt.
Jag men jag känner ju ett par där kvinnan är så här. Hon är också cool. Ja, men det är ju Carina också. Hon är cool, hon är snygg, hon är yngre. Men så fort hennes man, sedan många år tillbaka, säger någonting eller gör någonting, så skrattar hon loss som att han är det största geniet och det roligaste som hon någonsin har sett i hela sitt liv. Och de har ändå varit ihop typ 20 år, så det är inte så här något nytt. Hon liksom berättar för alla hur snygg han är, hur het han är. Alltså hon avgudar honom på ett sätt som är på en nivå som jag ändå inte stör mig på. Och det är det som stör mig. Varför stör mig inte att hon gör det? För att jag är så här, det är allt jag också själv skulle vilja ha. Att någon tyckte att jag var så där toppen. Att det liksom aldrig föll.
Nej, men alltså förstår du att gå upp med den här liksom hejarklacken hemma hela tiden och bara få bli uppburen.
Berlinmuren föll aldrig. Nej, men liksom, känsla och verklighet nådde aldrig varandra.
Nej, men det är ju liksom som en mamma som skrattar liksom överdrivet mycket, eller pappa åt ens skämt, och sen kommer man till så här roliga timmen och så är det ingen som skrattar. Alltså det är ju lite liksom björntjänst, kanske man kan säga.
Jo, men är det inte det vi alla vill ha? Vi vill bara så här, tro att vi är bättre än vad vi är. Jag tror att det är så här universalkänsla. Jag tänker på det här som du också tog upp, som är väldigt intressant, situationship. Att så här, hur ska det någonsin kunna bli någon så här utväxt, liksom, hur ska någonting kunna ske, någon utveckling, eller att man så här växer tillsammans? Det är ju liksom helt omöjligt i en sån relation. För man kan inte ställa några krav överhuvudtaget.
Nej.
Och det är ju råskönt. Det är råskönt för den, oftast i de här två relationerna, som tycker att det här är toppen. Jag tycker att så många tjejkompisar som är ute nu på krogen igen och träffar män som har barn sedan tidigare. Ja. Och som ghostar dem så hårt och bara sitter och kollar på deras här Instagram och stories. Och så bara, jag ska till Paris. Ja, till din mistress. Men de tycker så här, nu har jag gjort mitt. Barnen är tonåringar. Jag kan fortfarande tydligen få pippa liksom med snygga brudar. Varför ska jag byta bort det här mot så här, men kan du köpa med lite vin hem? Nej, men nu får du gå ner på mig, för nu är jag sugen. Nej, okej. Nej, men då får du hämta barnen då. Nej, men nu är det midsommar, då ska Roger och Laila komma och liksom, nej, nu har inte du levererat. Alltså den enda gången de behöver leverera, det är när de tömmer sin pungsäck. Och det är liksom, det verkar vara good enough.
Ja, men det är ju good enough, Sabelle. Det är det jag säger. Jag tänkte på det här om dagen. Jag stod och skalade potatis för första gången på evigheter. En företeelse som man inte gör längre. Jag vet inte när man slutade skala potatis, men hela min barndom gick ut på att skala 7 potatisar. Och liksom inte heller fick jag, var inte ens på tal om. Och jag tror inte ens den idén ens fanns i mitt huvud att jag skulle då begära någon form av ersättning för detta från mina föräldrar.
Lägga i blöt. Lägg potatisen.
Lägg potatisarna i blöt. Eller skrubba runt skalet. Alltså den här känslan av att stå och skala potatis igen under rinnande vatten. Att det liksom bränner till ibland. Och känner de här skrovelmjuka ytan. Och så ljudet utav det här, när skalet träffar skalaren. Och så skitsch. Ritchas av och så doften utav stärkelse och så hur potatisen då träffar vattenytan och blir lite... Jag tänkte på, det är så mycket i det här som är så här barndom för mig som inte kommer vara barndom för mina barn. För hade mina barn då skalat potatis, då hade det varit mot ersättning, närmast dödshot från deras sida. De hade gjort det under otroligt mycket klagomål. De hade inte sett det som någon kul grej och de hade också hatat maten. I min värld så fanns det liksom inte att man varken kunde hata maten eller klaga. Och jag tänker att den här, det här är väl liksom spjutspetsen utav Uber-samhället. Där vi då kan rata som föräldrar utav våra barn hela tiden. Det kommer alltid komma med en kostnad vad de än ska göra. Och den kostnaden kan sälja liksom, den är one way och jag får betala dem, men de kan rata mig
och döma mig.
Och jag bara funderade på vad fan var det som hände, hur blev det så här och hur har jag kunnat gått med på att orkestrera det här skiten, för det är det det är.
Det är det som också blir lite liksom, ska man säga, ojämnt. Att så här, de är ju uppe på någon kunglig platå. Och liksom, vi får vara nöjda med mellanmjölk och även då bli dömda för det. Om inte vi levererar liksom, platån till dem. Vi kan inte kräva någonting av dem, men de kan kräva vad som helst av oss. Och det är kanske så som relationerna har varit. Liksom, mellan barn, mellan liksom, män och kvinnor. Och nu är det liksom ingen som orkar prestera längre. Så att då blir det pasta.
Då blir det pasta istället.
Det som var liksom en statusmarkör för typ 20 år sedan. Att de som åt liksom potatis och kött. De som inte hade liksom mamma som hand typ koka potatis. För det tar ju ändå sin tid och skala. Det var liksom också en aha-upplevelse. Men jag läste det som en klassmarkör. Att säga... Att man orkade och han ordna potatisen.
Ordning och reda.
En knöl skulle upp.
Nej, jag vet inte vad som hänt. Men med det här sagt så känns det liksom lite dystert att säga att 10 år har gått fort. Vi hade hoppats på att komma ut på en turné. Jag tror tyvärr inte det kommer gå. Det är bara liksom trist på alla sätt och vis att säga tack och hej och stänga lådan på det här sättet. Vi kommer tillbaka om en vecka och gör ett liksom best of-program. Ni får jättegärna skicka in era liksom favoritavsnitt och sådär nu under veckan. Och, så kan vi försöka prata om lite gamla minnen och rota i arkiven och se vad som har kommit upp. Vi ska hitta ett avsnitt per år och diskutera stämningen och tillståndet där och då.
Och vad som har hänt.
Och vad som har hänt sedan dess.
Vi har i och för sig varit väldigt lite mellanmjölk och ganska modiga tycker
det
jag.
Det tycker jag, men jag tänker utifrån det stora hela så har ju det knappast spelat någon roll.
Nej.
Och det är väl det med det som är
sorgligt. Som överlever. Det är de som vågar lite grann. Inte lättmjölk tycker lite tråkigt och röd mjölk är för fet. Men mellanmjölken, den lever och består.
Ja, men alltså så här, Sanna Nielsen är väl ändå liksom något så här alltså superexempel på en mellanmjölk. Det hon är helt lagom liksom. Det sticker inte åt något håll och sätter hon på sig en liksom lite urringad tröja så får hon skit utan någon kärring för det. Och så hoppar hon snabbt in i mellanmjölksfloden igen.
Ja.
Och det är ju så vi har valt att ha det. Och det är ju inte liksom, det här är ju power to the people. Och tydligen var power to the people mellanmjölk. Så må så vara. Jag ska inte stå i vägen för samtiden. Och vad den har i sitt sköte.
Det ska inte vara de som hindrar er. Jag har försökt. Att leva era unkna liv.
Exakt, jag har försökt. Men jag ger upp. Det är typ det som har hänt.
Och det gör ingenting. Du sa väl det också när ni kom hem till Joel. Vi behöver inte börja ta på varandra. Det var bara lite skådespel.
Du ska inte vara orolig att jag ska ta på dig på det där obehagliga sättet. Du ska inte behöva anstränga dig för att ha en relation med mig inte. Nej.
Nej, vi orkar inte anstränga oss längre. Vi orkar inte det. Vi orkar scrolla.
Vi orkar scrolla så smärtfritt som möjligt. Mm. Man får ändå ge dem som orkar skriva kommentarer och skicka DM. Ja. Jag orkar inte ens det.
Vi tar tillbaka allt.
Tänk.
Vi kommer aldrig mer bli irriterade. Fortsätt bara.
Fortsätt. Jag tänkte på det i julas. Att jag skickade liksom inga god julhälsningar i princip. Och jag skickade inga gott nytt år. Jag orkade inte. Och jag var så rädd också att någon i fotbollsgruppen eller handbollsgruppen eller föräldragruppen skulle dra igång en sån här lång jävla hälsningsharang som man skulle behöva liksom jacka in på. Jag bara orkade inte med en tråd till.
Och Nisse Edvall var så här, vad har du för adress, vad har du för adress? Jag bara, skit i det, du får mejla mig eller DM. Han bara, nej men alltså fysisk adress. Jag bara, det är oklart, men okej, det här är ändå efter mycket tjat. Och sen kom det ett julkort.
Oj. Och då fick du dåligt samvete.
Ett fotograf julkort där han hade liksom ansträngt sig med en liten toppluva och lite tokerolig kalsonger. Jag var så här, ett julkort? Vad är detta?
Vad är detta?
Påminner sig om en svunnen tid där man var tvungen att anstränga sig. Nej, det slänger vi direkt i papperskorgen.
Men det kanske ska vara vårt nyårsluft det här året. Eftersom vi är så jävla utarmat, trötta på allt som är besvär. Ska vi våga med lite besvär till nästa jul? Våga skicka ett julkort. Våga vara personlig. Och våga vara närvarande. Och så kanske framförallt ta lite mer på den.
Ja, och vi ska ha en riktig jävla Alexander Lukas jul. Jag vill säga, fan nu Alexander jul. Nu jävla ska jag fläska på som jag gjorde när de stora barnen var små.
Nu jävlar.
Inget mer mellanmjölk.
Inget mer flykter. Inget mer mellanmjölk. Nu kör vi.
Puss och kram.
Puss och kram.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.